Det här är programmet 10 i 12 och nu är det återigen dags för energifrågan. Och jag gör en liten inledning här för att ni kommer kunna höra Roger Almgren faktiskt från räddningstjänsten Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Han kommer att berätta lite grann om just när det har hänt översvämningar och vad man ska tänka på och så vidare. Men nu befinner jag mig faktiskt nere på stadshuset och sitter runt ett jättefint bord med en mikrofon som väcker uppmärksamhet och har några runt omkring. Och Thomas Kagenborg, det är ju du som har programmet egentligen. Nej, som håller i det, men jag tänkte jag gjorde den lilla inledningen här, men du ska få ordet här, du får ta över.
Ja. Och du har ju pratat med räddningstjänst som sagt, och vi ska ju prata om klimatanpassning idag. Och upprinnelsen är ju alla skyfall som har varit runt om i Sverige i somras, och hur kan man hantera detta nu och för framtiden. Så därför har vi med oss Adela Kapetanović,
eller Kapetanović.
Ja, ursäkta uttalet, VA-chef. Och även Sara Lehmann Svensson, miljöstrateg, avgående får man säga. Och föräldralediga som har kommit tillbaka, Nina Ramsauer. Och jag då, Thomas Kagenborg, energi- och klimatrådgivare. Och det är ju ganska stora frågor och utmaningar vi står inför för framtiden. Man vet aldrig vart de här skyfallen kommer att inträffa. De är ju oftast väldigt lokala, så det kanske bara en del av en stad som drabbas. Men värsta scenariot är ju som i Gävle i somras, där hela staden med omgivningar fick 160 mm på 24 timmar. Det kan inga system hantera. Inte ens med de sakerna vi planerar, tror jag, utan då kommer det bli skador. Men för att planera för detta och mota att göra mindre skador, så har man ju antagit lite olika strategier här i somras. Bland annat klimatstrategin, och det som är mest viktigt för detta område då är ju VA-strategi och en separat dagvattenplan. Och det är ju styrdokument som kommer leda oss mot rätt riktning i framtiden. Men hur ser det ut på omvärldsområdet, så det här med rapporter. Hur tror man scenariot kommer se ut framöver i världen?
Ja, nej, men vi befinner oss i en väldigt allvarlig situation med klimatförändringarna. Det har blivit ännu tydligare nu när FNs klimatpanel kom ut med sin senaste rapport den 9 augusti. Mm. Där de konstaterar att läget är ännu mer allvarligt än man trodde. Att klimatförändringarna går snabbare än man visste tidigare. Och att inom 10-20 år bara så riskerar vi att passera det här målet som politikerna har satt upp om 1,5 graders uppvärmning maximalt.
Jajamän.
Så att vi vet ju redan att vi kommer att drabbas av mer extrema väder framöver. Ja. Både översvämningar och annat, alltså torka och så.
Ja, för något år sedan hade vi ju extrem torka, det var 2018 tror jag, som vi hade väldigt underskott i våra grundvattentäkter, och som sagt, det varierar, ena året blev väldigt blött och andra jättetort, så att det gäller att hantera dricksvatten med då.
Ja, precis.
Och det är som också nu konstaterades, att det är mänsklig påverkan som står bakom klimatförändringarna. Alltså vi har vetat om det innan, men nu är det vetenskapligt bevisat att det är människorna som pådriver den här klimatförändringen.
De flesta tror ju det, men det finns ju fortfarande klimatförnekare.
Ja, visst, men IPCC-rapporten kom det ut nu.
Ja, den visar ju väldigt tydligt att extremvädret beror på mänsklig.
Så det var nytt nu, att nu är det visat.
Och upprinnelsen till att vi har påverkat klimatet är ju all billig energi i form av olja, kol och gas som vi har tagit upp från jorden under en kort tid och släppt ut koldioxid i atmosfären. Så Adela, hur ser ni er på kommunen nu med arbetet för att förhindra de här skadorna? Det är ju ett ganska omfattande arbete som inte blir gjort på ett år, utan det är ju en långsiktig plan som sagt. Men hur ser det ut i dagsläget med översvämningsrisk om vi tar dagvattenhanteringen?
Ja, men det finns ju risker med översvämningar, absolut. Vi har ju haft översvämningar i Falköping. De senaste åren har ju varit någorlunda förskonat. Stenstor fick ett smäll förra året med 75 års regn. Men innan dess, det var väl på 90-talet som Falköping drabbades som hårdast. Vi pratade om det på avdelningen häromdagen, att det har kommit 90 mm på 2 timmar.
Ja.
Om jag minns rätt. Och det är ju något att jämföra med det som hände i Gävle. Så det har varit häftigt här. Och traditionellt dagvattensystemerna är inte byggda att klara av några översvämningar i större mängd överhuvudtaget.
Nej.
Det har ju varit väldigt kan man säga, att man ska ta hand om dagvatten och leda den så fort som möjligt till närmaste recipient. Det var den politiken man hade och den hanteringen man hade tidigare. Och med utbyggnad av städer, det har byggts ut väldigt mycket på 60, 70, 80, 90-talet.
Ja.
Det fanns ju områden som man har bebyggt som kanske inte borde ha bebyggas med den kunskapen vi har idag om klimatet och översvämningsrisker.
Och det här att man bygger ut och förtätar innebär ju att man tar ju bort grönytor och träd och sätter dit hus och asfalt. Och då kommer det ju ännu mer vatten och forsar ut snabbt som måste tas om hand om.
Ja.
Så att, det är också stora utmaningar med dagens stadsbyggnad, att man ska förtäta liksom, att då har man ju tänkt att man ska bo centralt kanske och korta transporter, men dagvattnet då, eller regnet som kommer, det måste ju som sagt tas om hand.
Helt rätt.
Får jag bara fråga en sak? Många har ju upplevt de här undergångarna i Falköping där det nästan alltid blir översvämmat när det blir riktiga regn och väder. Hur kommer det sig att det blir det?
Det är ju lägsta punkter i staden.
Där inne neråt och så kan det inte svälja det helt enkelt.
Nej, det går inte.
Kan man bygga bort det på något vis eller?
Väldigt svårt. Det sitter pumpar som pumpar det vattnet vidare. För de undergångarna är så låga. De är ju under markytan. Och för att investera i såna här pumpar som ska ösa på ledningar, det kostar ju väldigt mycket. Alltså inget är omöjligt ur teknisk perspektiv. Men det ska vara skäligt också. Och jag vet inte, är det så pass illa om någon undergång är översvämmat lite då och då?
Nej, det är ju sånt man kommer få vänja sig vid, att det normalläget är inte alltid, utan vissa tider är det så här istället. Ja. Precis som med översvämmade ytor i parker, att
precis.
När det har regnat mycket så kommer det vara en sjö här, men sen kan vi gå ut och sparka boll till exempel.
För det är ju två utmaningar som man har. Den ena är ju när man exploaterar nya områden, och det har vi väldigt bra koll på kommunen. Det har vi väldigt bra rutiner som vi har fastställt i den här dagvattenplanen. Det finns ju strategierna där vi samarbetar över alla avdelningar och förvaltningar för att nå bra dagvattenhantering. Ifrån planprocessen ut till den när man utför. Man tänker ju på dagvatten i alla led. Men sen har vi ju den här utmaningen i befintliga bebyggelse. Den här undergången redan finns. Och det finns ju ytor som är låga. Det går inte att bygga bort dem. Utan vi måste ju skapa ytor som kan hantera dagvatten. Och man pratar ju om ytorna som tål att bli översvämmat, helt enkelt. Som man måste ha i en stad för att kunna hantera.
Alla städer behöver ha någon sån
absolut.
Yta. Liksom.
Absolut. Nu när vi bygger nya områden, då tittar man redan i detaljplanen egentligen. Man tittar ju först i översiktsplanen hur vatten rinner av och vart vattnet samlas för att kunna avsätta ytor som behövs, och det gör man i detaljplaner. Och sen tittar man också hur vatten rinner av. Om vi bygger gata och om vi bygger den här diket på det här sättet och det här sättet, vad händer i det här området? Hur vattnet kommer att rinna av? Så där har vi väldigt bra koll på vad händer, och där avsätter vi ytor. Vi bygger diken, vi bygger nya dammar, om man tittar lite runt på Marjar, för vi biltemaområdet nu på Fåraberget. Det dyker upp lite dagvattendammar i diken. Jag kan tipsa och promenera bortom biltema i den här dagvattendammarna. Det ser jättefint ut. Och det är ju en av de sakerna som vi har sagt i dagvattenplanen också, att vi ska använda dagvatten som ett resurs.
Precis.
I gestaltningen också.
Det kan ju öka den biologiska mångfalden, ja, att det kommer grodor och andra insektsarter och sånt dit, så det blir ju mer levande natur.
Ja, precis.
Och som sagt, dammar och utjämningsbassänger är ju en sak för att klara av detta, för att ni kommer ju inte gräva upp gatorna och byta till grövre rör. Det är ju ohanterbart.
Det hjälper inte. Nej, och det hjälper inte. Nej. Hur gröva rör kan man ha? Nej. Man kan ändå inte hantera 100 års regn i ett rör. Det går inte.
Nej.
Så hjälper inte med det, utan man måste ju tänka om och tänka nytt. Och därför i dagvattenplanen står ju att kommunen ska göra en skifallskartering.
Mm. Vad innebär det? Ursäkta.
Det innebär att vi ska titta på de områdena som är lågade, som riskerar att bli översvämmade vid stora regn. Och vi ska se hur ska vi hantera det. Om vi har ett sånt område, vad är det vi kan göra? Vilka åtgärder kan man göra för att inte översvämma vid regnen? Okay. Man kanske kan jobba uppströms och hantera vatten. För det vattnet som kommer i de här låga områdena, de kommer ifrån lite högre områden.
Mm.
Så kanske kan man hantera vattnet nära källan där det bildas. Där man har kanske ytor som man kan använda sig av.
Precis. Jag bor ju inte i Falköping, men jag kan tänka mig runt järnvägsstationen är ett sånt område.
Absolut,
det lutar åt alla håll ner dit, så att då får man i bostadsområdena längre upp försöka bromsa det så att inte forsar ner dit. Så
och järnvägen är ju en barriär för dagvattenhantering.
Ja,
det är det. Det är ju det som rinner i trummorna som går till andra sidan. Annars är det en barriär.
Men den här skyfallskarteringen, det är alltså att man kan lägga in på kartlagren vart marken är låg, och sen kan man säga nu kommer det 100 mm regn. Hur mycket stor yta kommer det att täckas då till exempel?
Vad händer här i de här områdena, och även ett åtgärdsplan, alltså för att kanske någon prioritering, de här områdena tycker vi är prioriterade högst. Hur löser vi det här? Vilka åtgärder krävs? Vad är det som man måste göra, bygga? Och då kan politiken ta också beslut om budget för det och om planen i prioriteringen. Liksom det sätter ju en slutdatum på, men det kanske finns något som vi kan göra för att rätta det här området vid 100 års regn. Sen det här händer inte på ett år, utan det är ju en långsiktig planering och långvariga projekt, så är det.
Men om ni har ett sånt där område, då kommer ni informera fastighetsägarna därmed att ni bor i ett riskområde och ni kan göra en del saker själva? Eller,
det kommer säkert till det arbetet och jobbas med fastighetsägarna också. För 70%, upp till 70% av mark i bebyggelse ägs ju av privata aktörer. Och då är det fastighetsägarna, de som egentligen är ju en resurs i det hela. Man måste ju jobba med dem. Det har vi gjort också i dagvattenplanen, när man sätter krav på fördröjningen inom egen fastighet vid byggnation och större ombyggnation. Det är ju för att man ska ta det här lilla ansvaret man kan liksom och försöka göra något för både för klimatet, men framförallt grundvattenbildning.
Ja, precis. Det var ju det jag tänkte säga, att idag leder vi bort allt vatten som rinner ut i havet och på vägen tar med sig en massa näringsämnen. Det blir övergödda hav, så det är många problem. Och att vi dränerar grundvattnet då. Men på det här sättet kan man ju fylla på grundvattnet hela tiden då, så att det är ju win-win kan man säga. Att man löser översvämningsproblemet delvis och får bättre grundvattennivåer.
Så det kanske blir extra viktigt när det också kommer långa tiden att torka. Då måste vi ha vatten.
Ja, det hänger ju ihop. Man måste se till helheten när vi planerar det här.
Och du sa ju att ni samarbetar inom förvaltningen i kommunen.
Absolut.
Vet du hur det ser ut när om man skulle göra ett stort industribygge? Finns det särskilda restriktioner nu att man ska ta hand om vattnet från 1000 kvadratmeter tak?
Ja, man ska ta hand om 10 mm från alla hårdgjorda ytor.
Ja.
Och det är ju tak och asfalt. Så man ska kunna fördröja en del av det vattnet som man som naturligt skulle kanske infiltreras eller rinna på grönområdet. Mm. När man exporterar det, då blir det asfalt och tak. Mm. Då ska man se till att det finns en fördröjningsmagasin, infiltrationsmagasin. Det är självklart ifrån fall till fall, för inte alla markförhållanden tillåter infiltration. Nej, utan nej. Det måste man liksom ha i åtanke. Men infiltration eller fördröjning.
Så en sån här stor biltemaparkering skulle inte få bli till idag då, utan något som tar hand om vattnet? För det är en ganska stor asfaltsyta, tänker jag. Så att,
ja, precis.
Och det lutar lite och måste ta vägen någonstans.
Att, Biltemaområdet är ju byggt.
För nu var det den här dammen som
ja,
du sa.
Precis, ja, det precis. Finns ju, ja, det finns ja. Ju dammar och där är det byggt. Men säg om man bygger något hus någonstans eller bygger om eller bygger till, då ska man tänka till att ha de här lösningarna.
Så man ställer inte krav på att det måste finnas gröna tak till exempel på en ny industribyggnad, för att det är ju ett bra sätt att bromsa vattnet från att rinna ut direkt.
Nej, vi har ju sagt infiltration eller fördröjning, sen lösningarna finns ju olika.
Det får man välja.
Ja, det får man välja själv.
Ja. Jag pratade ju som sagt med han uppe på räddningstjänsten och Roger där uppe, och han sa det att vikten av att man som husägare, eller som om man nu tittar på översvämningen i Gävle, att man då tar sitt eget ansvar och att man liksom privatpersoner hjälper till och så vidare och drar sitt strå till stacken, så att säga. Jag hörde att du nämnde någonting om det också, just det här med att man som privatperson kan tänka till och man kan liksom göra sitt. Kan du inte utveckla det lite mer? Hur tänker man vad det gäller dagvattnet och det är det läget?
Ja, man kan ju ha utkastare på sina dagvattenrör istället för att leda ner det till dagvattensystem. Det är ett sätt. Ett sätt är ju att göra de här infiltrationsmagasin eller fördröjningsmagasin inne på tomten. En sån tydlig exempel var ju såna här stenkister som man gjorde förut. Det är ju en sån dagvattenlösning som är.
Och med den växande odlingstrenden får vi väl säga då, kan man förvara egna vattentankar istället för att ta kommunalt renat vatten att vattna med i trädgården.
Precis.
Så då kan man ha en sak att fälla ut på sitt rör bara och fylla sin tank, så har man vatten till sina odlingar.
Mm.
Och då gör man ju dubbel nytta, man får billigare vattenrening och grönsakerna får fint vatten istället för att det forsar ut någonstans.
Mm.
Men just uppe i Gävle såg man ju hur byggnaden verkligen påverkades. Att det var ett nytt studentbygge som blev underminerat, för det forsade ner för gatan och det lutade lite grann. Och sånt kan man ju också se på kanske utifrån topografin och förstärka med någon skyddsvall för att det inte skulle kunna inträffa här. Men det är ju ett grannlaga arbete som sagt, att då måste ju alla ytor gå sig igenom och ses på risker. Så att,
precis.
Men eftersom det är ganska kuperat här i Falköping så skulle det ju kunna inträffa här också kanske. Så att det är en risk man måste ta hänsyn till i alla fall, tror jag. Så att, men när vi pratar mycket dagvatten, för det är det man tänker på i första hand. Men även grundvatten var vi ju inne på. Och det leds ju ner automatiskt om vi släpper ut på gräsmattan, så rinner ju ner mer i grundvatten. Men finns det andra större tankar från kommunen då för att förhöja grundvattennivåerna?
Dagvattendammar är ju en sån bra lösning. Mm. Det infiltreras väldigt mycket i grundvatten. Och de också är ju för att jämna ut flöden. Så det är ju på det sättet. Om man inte våtmarker också är ju ett sånt. Men med det här med fördröjning och infiltration på egen fastighet, då försöker man bilda det grundvatten som är lokalt. Man vill hantera dagvatten så nära källan som möjligt, där den uppstår helt enkelt.
Mm.
För då är det också så att om man hanterar dagvatten på en fastighet, det är fortfarande rent. Mm. Dagvatten ifrån takytor och kanske någon. Det är fortfarande rent, medan när det kommer ut till kommunala gator, till stora huvudled, parkeringsplatser, då är det inte rent längre.
Nej, utan det är ju däcksrester och
det
annat.
Det är ju förorenat, precis.
Mm.
Så man vill ha det här lokala omhandtagande av dagvatten.
Om vi ser på gatan här utanför kommunhuset bara. Den byggdes ju om för några år sedan, antar jag. Och där är det ju en grön rand ut med gatan.
Ja,
är det tanke just att man ska samla upp dagvatten där vid häftiga regn? Så att då har ni ju redan gjort bra saker.
Alltså arbete med dagvatten i kommunen pågår i många år.
Ja. Mm. Men det är ju en sak man kan visa upp.
20 år säkert var inte mer innan min tid. Man har ju tänkt till det här både i planer men även vid ombyggnation av gator. Och vi har ju Falköping är ju lagom stor kommun.
Mm.
Man har ju ganska mycket kompetens, men man är ju tillräckligt liten att man pratar väldigt bra med varandra.
Mm.
Det är väldigt roligt att jobba här.
Ja.
Så man har ju väldigt bra samarbete med alla förvaltningar och avdelningar vad gäller att utbyta av kunskap. Så visst, det är ju, jag vet inte när det gjordes det, på 2000-talet någon gång.
Mm.
Den här sänkt Sifridsgatan.
Ja. Och det är ju dels som man gjort den lite smalare då, och lite krokig för att minska hastigheten då, och sen förbättra vatteninfiltrationen då, kan man säga. Så att, och det här med råvattenförsörjning med, ni ser lite på den biten också, för att det kan ju också påverkas av klimatet. Dels Vättern är den stora råvattenkällan. Ett varmare klimat påverkar ju vattenkvaliteten. Kan man bli mer bakterietillväxt, så kanske man måste flytta råvattenintaget längre ut. Sånt här. Sen kan den ju påverkas av andra orsaker. Så ni har tittat lite mer på fler reservvattentäkter, va?
Mm. Det är ju också en del av VA-planen.
Mm.
Är ju att titta på reservvattenförsörjning i Falköpings kommun.
Mm.
Vi har det väldigt bra. Vättern är ju väldigt bra råvattenintag. Och Skaraborgsvatten sköter den biten. Och de har ju flyttat sitt intag djupare och längre ut. Men givetvis måste kommunen ändå ha reservvatten. Så det är ju något som vi ska titta på nu framöver.
Mm.
Vad är det vi har och vad är det vi behöver? Och på vilken ambitionsnivå vill man lägga sig? För varför Falköping gick med i Skaraborgsvatten från början är ju för att det är lite dåligt med grundvatten här.
Mm.
Det grundvatten som finns är inte tillräckligt i kvalitet och kvantitet. Mm. Och det direkt påverkar vår reservvattentillgång också.
Mm.
Så det liksom är ju ett samspel. Sen vi har ju inte behövt ha reservvatten på jättelänge.
Nej.
På 50 år sedan vi gick med. Så vi har ju haft det bra tryggt, men man ska ändå planera.
Och förbereda.
Mm. Mm.
Då kommer en sån här novisfråga här nu då. Hur kommer det sig att vi har så dåligt med grundvatten i Falköping?
Det är ju geologiska och tekniska.
Ja,
vi ligger så högt
eller är det väl sån här rullstensåsar, sandåsar är ofta mycket grundvatten i.
Ja.
Och här är det ju mer urberg så att säga, de här platåbergen. Men det är inte samma genomsläpplighet och så.
Det påverkar.
Ja.
Just det.
Mm.
Som i norra Skaraborg, Turbo, där kommer jag ifrån. Och det finns ju Lokaåsen, det är ju ås som sträcker sig jättelångt och mycket vatten, så att då får man bra grundvatten. Så både Tibro tror jag tar från den också, Törmda och Tova.
Axvall finns i Skara kommun.
Mm.
Den räcker för hela Skara kommun för reservvatten. De har det väldigt
bra.
Det har de väl byggt ut och rustat upp, och de är nu robusta vad gäller dricksvattenförsörjning. Axvall.
Ja, det är bra.
Mm. Men hur många reservvattentäkter har ni i kommunen?
Vi har 3.
Mm.
Men problemet med reservvatten är ju att den är väldigt ojämnt fördelat.
Mm.
Och Falköping är kuperat kommun. Så även om det finns tillgång på reservvatten i ena änden, det innebär inte att man kan transportera det till andra.
Nej, det går inte att köra bakvägen.
Nej, tyvärr. I Floby har vi en reservvattentäkt.
Mm.
Där har vi lite överkapacitet. Men vi kan inte köra det mot Falköping, för Floby ligger 100 meter lägre än Falköping.
Mm. Man skulle behöva kraftiga pumpar för att trycka upp där. Då är det en investering.
Det är en jättestor investering. Och som sagt, det är inte så att vi har haft behov av det här reservvatten väldigt ofta.
Mm.
Nej. Men känner du att ni har tillräckligt med resurser i allt det här arbetet nu då med dagvattenhantering i första hand. Det kommer ju ta ganska många år innan man har gått igenom alla områden, förstår jag, men avsätter politiken tillräckligt med pengar? Ser de tillräckligt allvarligt på problemet?
Ja, men det tycker jag. De har ju tagit fram via planen eller klubbat igenom den. Mm. Och den planen innehåller åtgärdsprogram. Liksom, vad är det som ska göras av vem och när? Mm. Så det finns ju spesat hur vi ska gå. Nästa år ska vi ta fram den här skifallskarteringen och efter det får vi se. För det är ju lite som med reservaten. Först behövs en utredning och kanske sätta en ambitionsnivå. Ja. Vad är det vi ska göra i kommunen? Hur mycket ska vi? Och det är ju samma med skifallskarteringen. Liksom. Och sen kan man ta beslut på... Sen vet man vad det kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta och vilka personalresurser det här kommer att kräva. Mm. Så vi är ju i den här första utredningsfasen.
Ja. Precis, men
i
alla nya projekt har ni rätt redan att det tänket?
Så har vi jobbat och så kommer vi att jobba. När man tar fram en ny detaljplan, då är alla med. Jag sitter där ifrån VIA eller någon annan ifrån VIA som övervakar och bidrar med kompetens om dagvatten. Det sitter folk från Parkgata som bidrar med kompetens om gatuförsörjning och infrastruktur. Mm. Vi är ju många i den här plangruppen, då är det jättebra att jobba på det sättet. Ja. Då har man det från början. Då blir det inga överraskningar sen på vägen när man ska utföra något eller så. Alla har ju varit med om och tagit fram en bra lösning. Mm.
Och även klimatstrategin som klubbades i somras kan ju ge extra mandat för era frågor också, att det är ju en del av klimatarbetet, kan man argumentera som.
Absolut,
då, att vi måste ta hand om de frågorna nu för att det inte ska bli värre framöver. Så att,
det går hand i hand.
Man kan inte bara minska utsläppen, för vi vet att klimatförändringarna kommer att pågå ändå, så vi måste också anpassa oss till ett förändrat klimat.
Du hade lite intressanta frågor på ditt block här.
Det vet jag inte, men det är väldigt spännande att höra er berätta, och framförallt att det finns en sån gedigen plan som det gör över det här med grundvatten. Det är sånt som jag tror att många inte känner till. Kan man gå in, du har papper här, dagvattenplanen har du liggande här, ett kompendium nästan. Kan man gå in och läsa det och gå igenom det någonstans?
Absolut, sök på Google dagvattenplan Falköpings kommun eller VA-plan Falköpings kommun, så får du upp den här pdf-en.
Ja. Så det är ingen hemlighet eller, utan det kan man gå in och läsa som privatperson liksom.
Absolut
inga hemligheter. Nej, men det är ju okej.
Alla kommunens strategier finns väl samlade på ett ställe man kan se på.
Ja, på kommunens hemsida finns ju styrdokument också, så det går att gå den vägen också om man vill leta efter det.
Det finns alla möjligheter.
Så det är inga hemligheter som sagt. Utan
det låter bra, det låter bra. Ja. Jag tänkte mycket på, jag vet inte, vi byter väl lite grann ämne, det gör vi ju inte egentligen, men om man själv är fundersam över, i och med att jag pratade om det här med klimatpåverkan och så vidare en hel del, om man är nyfiken över hur mycket man själv påverkar, hur mycket klimatavtryck ger jag, så kan man ju gå in också på Falköpings kommuns hemsida och göra en sån här test, kan man göra. Det är intressant. Det kan jag råda att man gör.
Kan man det, säger jag då? Svår, jag har du sett mer än mig.
Jo, men det kan man. Ja, det kan man. Det finns. Så det kan jag definitivt råda.
Ja. Och det finns ju flera andra, bland annat Världsnaturfonden har ju också ett. Man kan mäta sitt koldioxidavtryck eller fotavtryck, säger de där. Och det är ganska nedslående först, men sen ser man ju vad man kan förbättra då. Vilka områden man kan göra förändringar på för att bli en del av hållbarhetsomställningen.
Så finns en app som heter Svalna också, där alla ens inköp kommer in. Så då kan man inte fuska heller med hur man svarar. Utan då är det...
Kan inte du, Nina, berätta lite grann om din... Du har ju en egen sån här blogg, eller på att säga, en YouTube-kanal som, där du vandrar omkring i Falköping och så vidare och miljötänker. Prata lite, eller berätta lite grann om den.
Ja, det är egentligen nu en Facebook-sida som finns kvar, som jag hade under föräldraledigheten också, som heter Hållbar livsstil med Nina.
Ja, precis.
Och då tipsar jag om olika, och till exempel den där appen kan jag tipsa om då, eller andra saker som händer, eller om nyheter som sker och så. Mm. Och där kan man ju, det finns ju massa information nu. Mm. Och min största tips egentligen om man är rädd för klimatförändringar är att man engagerar sig på något sätt. Att man går ihop med andra, pratar med folk, för att man är inte själv i det här. Vi är alla i det här nu.
Precis. Det är så,
och påverka kommunen. Kom eller engagera dig politiskt eller i en förening. Eller.
Mm. När vi tog upp det här ämnet då, när ni var uppe på radion, så ingången i det, det var väl att den här rädslan för Gävle till exempel, översvämningar och så vidare, och även bränder och så vidare som har varit också, att det finns en rädsla hos befolkningen, så att säga, vad händer här? Hur ser det ut i Falköpings kommun eller med omnejd liksom? Och du har ju definitivt svarat på många av de frågorna, för vi är ganska väl förberedda i Falköping ändå inför möjligtvis kommande översvämningar och så vidare.
Förlåt. Det är ju som sagt, alla kan ju dra sitt strå till stacken. Det är bara att se hur man lever idag och hur man kan förändra.
Så att, sen det är ju så, vi planerar för framtiden, men vi har inga åtgärder än som det skulle komma någon jättestor skifall imorgon. Det är många som skulle bli drabbade.
Ja.
Det är säkert så. Jo. Precis som det har varit de senare åren när det hände, men man måste ju börja i rätt änden, och nu har vi politiska beslut, vi har ju våra strategier, vi har ju rutiner hur vi ska jobba. Sen att bygga ut eller byta ut eller bygga om en stad, det är jätteprocess. Mm. Det sker inte på några år heller.
Det är ju samma inom mitt gebit och energirådgivning. Man tittar oftast på nya byggnader och vilken energi de tar. Men den stora utmaningen är att bygga eller förbättra de byggnaderna som finns.
Ja.
Energi och ventilation och sånt där.
Och de är ju många fler.
Absolut,
de
är ju promille som är nybyggda och stora delen är äldre byggnader som sagt. Så att. Ja, Sara och Nina, har ni något mer ni vill tillägga här i frågan om hållbarhet, vatten, skyfall?
Jag tänker mest att det inte längre är ett framtida problem, utan vi lever i klimatförändringar. Och som du sa, Sara, med att det är nu, alltså vi kan inte stoppa dem längre.
Nej.
Utan nu måste vi jobba med dem.
Minimera pågående skeende, kan man säga.
Det tror jag är viktigt att göra, både genom fysiska åtgärder, att försöka bygga och förbättra och göra saker med händerna.
Mm.
Men också att fundera över sina känslor, för klimatförändringarna väcker ju mycket känslor och kan väcka mycket rädsla. Men sättet att, ja, och då är det viktigt att låta alla känslor få ta plats och verkligen lyssna på det. Och vi kommer att behöva leva annorlunda i framtiden, och det kan väcka sorg också, och det behöver hanteras, och det gör man bäst tillsammans med andra.
Mm. Och vi är inte ensamma.
Vi är inte ensamma, det är viktigt att alltid komma ihåg det.
Mm.
Att, ja.
Och vi bor ju inte på värsta stället på planeten, utan vi har ju inte de här extremväder med orkaner och sånt. Så att, men våra problem är ju våra problem och kan hanteras på bra sätt om man bara tar sig tid och reflekterar över saker och sånt. Och då är ju både vatten och torka de stora sakerna vi tänker på. Men det är ju konstaterat som sagt att det är vi människor som har gjort den här påverkan. Så att, då måste vi försöka ställa det till rätta också.
Mm. Och fortsätta se solidariskt ur ett globalt perspektiv också. Att även om vi inte påverkas värst, så kommer ju andra påverkas. Och
kanske till den grad att de inte kan leva där de lever just nu. Alltså faktiskt fysiskt.
Och då blir det
eller hur hjälper vi till då att det blir så bra som möjligt?
Just
det. Det är,
och det är därför det knyts ihop med Agenda 2030-arbetet, allt detta. Att det är inte bara klimatfrågan, utan det är ju den sociala frågan och ekonomiska frågan med att allt hänger ihop liksom. Att, kan folk verka och leva där de bor idag, så blir det mindre påverkan om vi får massa flyktingströmmar till exempel och kaos i hela samhället.
Mm.
Adela, har du något mer att tillägga på ditt område då, som du inte fått sagt än så länge?
Jag tycker att kunskapen är makt. Så om man undrar över något, om man är rädd för något, det är bara att läsa på. Internet är fantastiskt.
Ja.
Medel, verktyg. Det finns ju massa bra rapporter om allt. Allt ifrån det här praktiska, hur man hanterar en översvämning, vad man ska göra till de här globala problem som vi kommer att leva med.
Ja. Jag kommer att tänka på en sak som du kanske känner till, om MSB har tagit fram någon plan för privatpersoner om de ska hantera skyfall och översvämning i sitt hem. Finns det några sådana broschyrer eller något framtaget?
Av MSB?
Ja.
Jag vet att det finns ju den här broschyren om att man ska klara 3 dygn.
Ja, precis. Det är
något
ju...
sånt finns det ju. Ja. Men jag känner inte till någon broschyr om översvämning.
Det får vi skriva till dem och ta fram då.
Det finns...
det kanske finns. Ja,
det finns. Om inte annat så finns det såna här små filmer på YouTube som MSB har gjort. Som man kan gå in och kolla på. Bland annat om just översvämningar. Vad man ska tänka på.
Ja. Ja, då tror jag att vi är klara för idag med den här inspelningen. Och vi tackar alla inblandade här. Adela, Sara, Nina, Roger som är här på plats. Och jag då. Tackar för oss från Stadshuset i Falköping.
Tack.